Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Alldeles riktigt.
Och vi är kvar.
Ja, vi sitter här i studion och blir på allt bättre humör.
Ja, vi har druckit...
Oxveckorna mullrar förbi där ovanför.
Och vi är ju ärliga med att vi spelar in 2 avsnitt åt gången.
Ja.
Och vi sitter här med lite burkar finsk koko framför oss med urdruckna. Mm. Och nu så har vi en flaska. Vad är det här?
Åh, en Cross Hermitage.
Vi ska dricka
2017, Les Alone.
Norra Rhône.
Oh,
mitt absoluta favoritdistrikt i hela världen.
Ja, det är väldigt fint. Det är väldigt, väldigt fint.
Vi kommer prata lite mer om Rån och vi kommer även prata om sportlovet. Varför vi firar sportlov.
Mm.
Vi kommer prata om vad man kan göra på sportlovet om man inte tycker om att bryta ben i skidbacken som ändå inte har snö. Och sen så kommer vi lägga mycket tid på att besvara en fråga kring hur man tar sig an ett toastmasteri.
Ja, det kommer jag.
Och vad tycker Henrik? Vad är han, Edvard?
Han har sprungit iväg för att köpa kaffe. För nu är jag lite piggare än i förra avsnittet för jag har druckit mycket finsk burköl. Men nu ska vi få oss rödvin och då tror jag ändå jag behöver lite koffein om jag ska klara mig igenom det här.
Ja, för du fick ju dik här förra avsnittet.
Ja, alltså det är jättebra på kvällarna för jag kan inte sova på hela natten om jag dricker kaffe sent på kvällen. Men det är inte lika lyckat mitt på dagen.
Ja.
Skål!
Skål!
Oh, vilken doft.
Det här är en tung doft och det finns ju alltid lite rökt sidfläsk i Cross Hermitagen.
Vi sitter med breda bourgondglas, kallar man dem, eller nej, vad skulle du kalla dem?
Jag tog bourgondkuperna faktiskt, jag stod och valde mellan Bordeaux och bourgondkuperna.
Just det här röven, det här är klassisk rövensmak. Det här
att exakt.
Du har cederträt, det är lite... Tobaks, liksom det är...
Det finns en köttighet i det.
Blyertspenna eller cigarrlåda, liksom. Ja. Humidor lite grann. Köttigheten.
Lite lätt rökta medvursten. Mörka bär, blåbär, björnbär.
Björnbär, absolut. Det är precis den kombinationen som är liksom... Det är på något vis det klassiska rödvinet. Är det Cabernet eller vad är det man gör?
Nej, det här är en 100% syra.
100% syra.
Så att i norra Rån, det finns ju norra Rån och södra Rån.
Mm, mm.
Och Crosses Hermitage är det största området i norra Rån. Jag tror det är det största i hela Råndalen. Mm. Och i norra Rån så är det uteslutande syra.
Ah.
Men man får även blanda i vissa områden lite vitt vin också.
Okay,
vilket man gör. Medan i södra Rån, där man har Chateau Neuf de Pape som är mest känt, det är mycket Grenache, mycket Mauvergne, mycket Syrah, och där får den ett mycket ett fylligare uttryck i vinerna, medan i norra Rhône så har man lite mer stringens och det är lite högre mineralitet och lite högre syra, lite svalare klimat. Och jag brukar säga att på hösten när grytorna kommer, det mustiga och det här potatisstompet med smör i, och då tar man och dricker södra Rhône. Medan på våren i väntan på primörerna, då går man över till norra.
Snödropparna redan har trängt upp och ja, då kan man kan känna doften av hasselpollen.
Hasselpollen, ja.
Ja, men men det är intressant, för den här cederträet, brukar det vara så mycket av det sådär? Det känns...
jag tycker att det är ganska mycket just i det här vinet.
Ja, det är mycket i det här. Det är lagom ålder också. Den är spänstig, men har liksom... Den är inte brutal på något vis.
Nej.
Väldigt balanserad.
Och det här Les Lons, som den här heter, det är från Delasse, som är en stor känd producent. Hans Gros Hermitage. Det är väldigt bra tid just nu att handla vin från norra Rhône.
Okay.
För att 2015 var... Alltså en helt magisk årgång. 2016, 2017, fantastiska årgångar. Så det finns mycket att inhandla nu från norra Rhône.
Vad intressant. Det
kan drickas nu och kan lätt lagras i upp till 5 år.
Har du något sånt här klassiskt? Jag växte ju upp på 80-talet med Carl Jan i tv, som kom med de mest halsbrytande kommentarer om vin, som kanske ibland var väl underbyggda, ibland var väldigt personliga. Du har ju mer eller mindre varit sambo med Carl Jan.
Jag har fått bo på hans herrgård under längre tid uppe i Saxa.
Har du något perfekt citat för just viner?
Det var han som myntade den där svettig häst. Och sen det här, svischar ju till det gomseglet. Och sen sa man kondenserat nunne innan lår. Han har så mycket snuskiga som jag inte kan dra. Och den här svettiga hästen, den satte sig verkligen i svenska medvetandet.
Men det känns som man ändå har någon form av reaktion till. Men att, vad sa du, sjunger till i gomseglet.
Det svischar till.
Det är ju perfekt. Om någon bjuder den på ett bra vin och man inte har en aning vad det smakar och egentligen inte kan. Den kan man ju alltid köra.
Ja.
Och det låter som man... Det är positivt och det låter som man på något vis har insett någonting.
Och man måste säga det som att man äger världen. Det här svischar till i gomseglet. Finns det ingen som kan motsätta sig?
Nej.
Jag var på middag nyligen just när vi pratade om fikonspråk och vinprovning. Och det här med bredaxlat säger man mycket idag. Det här är ett bredaxlat vin.
Är det helt enkelt bara ett maffigt vin?
Lite kralligare, lite smakrikare, lite extra...
Hästspark var ju populärt ett tag att tala om. Jag vet inte om det kom efter Carl Jans svettiga hästen, men att man ville ha hästsparksviner som skulle slå en på. Men det där... Sen blev ju allting bara Amarone-kopior på grund av det där, för att folk ville ha liksom styrka och sötma och mycket på en gång. Jag gillar ju den principen, allting gott alldeles för mycket i många saker, men samtidigt när det gäller viner så tycker jag ofta att man vill ha, just för jag dricker mycket vin som inte är till mat, utan bara, och då vill man ju ha lättheten och elegansen också, att den är... Minst lika ofta, är det det man eftersträvar?
Just det här att man har missuppfattning i vinvärlden. Om man inte är initierad, vilket alla inte kan vara, alltså, eller inte vill vara, att ju mer det smakar desto bättre. Och så är det ju absolut inte.
Nej. Däremot gillar man ju att smaken är lång. Det är ju att den inte bara avtar efter en sekund, utan att den ligger kvar i munnen. Det är ju någonting.
Men en fräsch, pigg Beaujolais Nouveau kan ju vara nog så trevlig.
Absolut.
Men vi kanske kommer tillbaka och pratar mer om Rhône. Vem vet?
Nu håller på att bli rena vinbloggen här, men vi ska inte hålla på att göra Alf Tumle arbetslös.
Absolut
utan nu går vi vidare
inte.
Till andra saker.
Vad tycker du att vi ska börja någonstans? Ska vi ta någon lyssnarfråga eller ska vi... Vi kan berätta om Patreon.
Ja, det gör vi. Ni som inte lyssnade orkade igenom precis hela timmen förra programmet, missade vad vi slutade med då. Och det är att man numera kan stödja oss. Om man verkligen tycker det är så fantastiskt att lyssna på oss, att man kan tänka sig att avvara 10 kronor eller uppåt vid ett engångstillfälle. Eller ett kommande.
Jag tror att $5 var det lägsta.
Var det $5? Förlåt, då är det 50 kronor uppåt.
En Lincoln.
En 50 kronor uppåt. Så gör det naturligtvis stor skillnad för oss. Det handlar om att vi måste betala inspelningen. Vi måste betala vinet vi dricker. allra helst skulle vi vilja få lite lön till och med ibland.
Ja, vi har ju förberedelser och inspelningstid och allt jobb runt omkring.
Och vi har många program nu under våren som är sponsrade, men det är också de som inte är sponsrade, typ till exempel idag. Och om det gick att lösa med att man någon gång var tionde gång fick att lyssnarna betalade eller var femte gång eller något, så skulle vi bli överlyckliga.
Ja, och tanken är att vi ska kunna vara tydliga med ett sånt tillfälle och kunna säga att det här avsnittet är 100% finansierat av lyssnare.
Och vi ska inte liksom bara köpa dyrare viner för dem. Utan vi kanske skulle ha haft en sån knapp. Ja. En där de inte sponsrar inspelningen utan där det bara går direkt till vad vi har i glasen för att få upp nivån lite grann.
Jag har ju lovat att bjuda dig på Chateau de Kem vid något tillfälle. Ja, vi skulle ha en Chateau de Kem-knapp att Edvard ska få dricka.
Vi fick ju ett mejl om det. Vad hände med det? Det var någon som mejlade och erbjöd sig att bjuda oss på Chateau de Kem.
Ja, vad hände med det?
Vi får gå på vår redaktör. Gunilla, min hustru och företagspartner, är även programmets redaktör. Det är hon som har hand om alla såna där. Om ni har skickat någon rolig bild och den inte lagts upp på min Instagram ännu, eller om ni inte förstår varför ni inte fick svar på den jätteroliga fråga som kom för 3 år sedan, eller något sådär annat praktiskt, då skriver ni ju till podden @edvardblom.se och då kommer Gunilla ta hand om det.
Och vi har ju supit bort mängder av frågor.
Ja, men det har vi naturligtvis gjort.
Som vi trodde att vi skulle besvara, och så drack vi för mycket alkohol och så blev det inget.
Säkert, och då är det Gunilla som tar hand om det, men hon är inte den snabbaste i världen alltid. Hon är en saktmodig kvinna, så hon kan sitta och hålla på sådana här frågor, och efter 2 år kan de
heliga,
poppa upp och tänka,
saktmodiga.
Nu tycker jag det här passar till årstiden och programpunkten, och så poppar upp. Och
om det inte är så att det redan är fullbokat, det har vi ingen aning om.
Nej, det vet vi inte när det här
är. Vi har ju den här inspelningen på Lavinblad den 18 februari.
Ja.
Där man får äta en edvardiansk
poddmeny. Jag tror det finns lite platser kvar. Och det vore ju jättekul om det kommer till. För det jag har satt 2 menyer som är både i klassisk Ulla Winblad-anda men framförallt i klassisk Edvard Blom-anda. Och då kan ni komma och njuta och äta dem. Och så sitter vi i ett hörn och spelar in podden. Och ni kan tjuvlyssna lite grann. Och ni kan gå fram och ställa frågor till oss som vi tar in i podden.
Ja, så vi ska försöka besvara i realtid.
Aha.
Så får ni se om vi kan någonting på riktigt eller bara har jobbat med enorma förberedelser.
För det är klart att vi förbereder oss ibland, men en del kan jag i huvudet också. Selfies kan man säkert också få ta om man kommer dit. Och...
Får man det?
Om alla ska ta kommer det ta sin stund, men det är klart, kommer de dit och äter min meny så är det klart att de får ta selfies.
Får jag ta en selfie med dig?
Ja, om du äter menyn.
Det lovar jag. Har du bestämt vilken av menyerna du ska äta?
Jag står faktiskt i valet och kvalet. Det är ju... Det finns alltså 2 menyer. Edvards poddmeny klassisk för 640 och Edvards poddmeny lyx för 790. Den ena kan man säga svensk husmanskost, den andra lite mer fransk lyxmat. Alltså de två stegen, de två fötter jag ben jag står på inom gastronomin. Och... antingen tar jag då lyxmenyn, för jag tänkte hålla och faktiskt äta kroppkakor med mina barn och laga dem, men jag ska inte äta så mycket potatis, så jag får spara mina tillfällen. Men det är också möjligt att jag istället gör så att jag tar den första men byter ut. Nu ska jag inte säga att alla ni ska göra det jobbigt för
nu blir det jättejobbigt.
Men jag kanske byter kroppkakorna mot kvinnellerna och gör ett ekonomiskt tillägg istället.
Jag tänkte så att du får ta lyxmenyn och
så tar
jag den klassiska, för att jag är inne på den här punschparfum, jag är inne på de här smörstekta kroppkakorna. Jag har ju lite rötter på Öland.
Ja, då gör vi så. Jag tar lyxen, du tar klassisk. Och så kan vi kanske sno en annan gaffel av varandra.
Så gör vi. Och då ska vi se...
Hur gör man med Patreon bara, ska vi säga?
Patreon. Man går in där, söker på...
Där? Vad är det för...
Man går in på Patreon.
www.patreon.com.
Ja, eller så söker man bara i Googles fält. Edvard Blom, Patreon.
Edvard Blom, Patreon. P-A-T-R-E-O-N. För det är många som inte har någon aning vad det här är. Jag hade ingen aning innan lyssnarna skrev in. Och då kommer du in, på en sida där man kan trycka på en knapp.
Ja, och så kan man stödja då avsnitt.
Ja, och sen måste man lägga in sitt bankgironummer eller vad det
är. Ja, man får göra en betalning. Och jag tror man kan välja mellan
och
bara stödja någon podd, eller så kan man då köra månadsbetalning.
Ja. Välgörenhet.
Ja. Alltså, vi har så mycket roliga frågor den här gången.
Ja, men då ska vi gå på dem.
Dels ska vi prata om vår favoritlitteratur.
Mm.
Och tips till en blivande toastmaster. Men innan dess, sportlov är annalkandes.
Ja, ledighet är ju alltid trevligt. Nu är det inte så att alla företag har sportlov, det är ganska få.
Men det känns ganska modernt det här med sportlov.
Ja, men det är ganska modernt. Det är alltså någonting som kommer upp på 1940-talet, så det är ju inte liksom som påsk och jul och sånt, att man har firat det sedan Sverige kristnades. Ja. Och ännu tidigare, för det fanns vikingarna motsvarande
medeltiden, man åkte redan. Inte på sportlov då.
Nej, de gjorde inte det. Men det handlar, det kommer på 40-talet och det har att göra med bränslebristen. Vi hade brist på koks.
Och det är under andra världskriget.
Med en sorts kolbriketter som man eldade med i sina kaminer och pannor hemma under andra världskriget. Och då kommer man på det smart, om vi stänker skolorna en vecka så tjänar ju staten in och slipper värma upp väldigt många stora oekonomiska byggnader.
Ah, och det här är februari, kallaste månaden.
Ja, i de stora städerna med sådana här jätteborgar som Norra Latin och Södra Latin och Norra Real och så. Så det är klart att då räckte koksen. Det var precis det som saknades. Liksom. Att man blir en vecka så funkade det. På landet var det annorlunda. Jag vet, men god vän Göran från Knorring berättade. Han fick ju istället något senare förvisso.
Förlåt mig, Göran från Knorring är det låter lite grann som Kalanka.
Det är ett klassiskt namn. Knorringarna kom ju in via på Dalregementet. De var officerare i väldigt många generationer, jag tror från stormaktstiden och neråt. I alla fall, men han tvingades ju ut och hugga ved. Han var starkast i klassen, så han hade liksom någon, det var alltid någon månad om året när han bara fick hugga ved hela skoltiden. Det lärde man sig kanske inte så mycket av. Men
det kan ju finnas något meditativt, kontemplativt över vedhuggningen.
Ja, idrottslektion för idrotten.
Ja, men också man kan blanda in en filosofisk aspekt.
Jo, han hade nog inget emot att slippa eller vissa lektioner. Men så det var ju ett rejält problem för det, man skulle hålla skolsalarna uppvärmda.
Han missade konjunktiv, vad det är för någonting.
Det tror han fick till det med tiden. Men i alla fall, så började det hela. Och sen på 50-talet, man behöll det här. Och då kom man på 50-talet fick man liksom ge det nya innehåll. Och då kom man ju på att vabruari, som man säger idag, alltså februari, men då vabbar man mest under hela året. Alltså man är hemma med sjuka barn.
Just influensan pikar i februari.
Ja, och egentligen alla. Det är därför med coronaviruset nu, om det håller sig så här varmt så klarar vi oss rätt bra. Det är de här kalla perioderna i slutet här som är farliga.
Just det, för det sprider sig lätt eller kallt.
Ja, annars får vi ett halvår på oss att försöka hitta mediciner och vaccin i alla fall innan nästa gång när den kommer att blomma upp. Men så är det. Och influensan pikar och flera sjukdomar pikar den här tiden. Och då kom de på att den allra mest pikiga veckan var just den här som man förut haft kockslov. Och då kunde man ju ta den och ha ledigt, men bara i de stora städerna. För det är där man hade det här problemet med mycket folk både tätt och mycket sjukdomar. Man hade ju också en gammal tradition, eller åtminstone sedan 30-talet, att man skulle köra ut innerstads, storstadsbarnen ut på landet på somrarna, på kolonier. De skulle bada och få sol. Det är den här soldyrkande idén från 30-talet som är en förlängning av havsbaden vi talade om i förra avsnittet, 1800-talet. Som sen på 1930-talet blir mer även solning än soldyrk. Alltså det är nyttigt för huden att få sol.
Och det är den här tiden också man håller på med radioaktiva preparat som hälsa.
Det gör man också. Det var väl en värre variant. Det här är ju före ozonhålens tid, så det var väl inte så farligt att sola lite för barnen. Det var kanske nyttigt. De fick lite D-vitamin och så. Men då tänkte man en motsvarighet till den här då ledigheten på sommaren när man skickade ut barnen från den farliga staden och ut på det hälsosamma landet, så kunde då just de från storstadsregionerna få åka upp i fjällen en vecka på kommunal bekostnad eller statlig bekostnad, jag vet inte riktigt hur det gick till, och kanske välgörenhet delvis.
Och det här ligger ju kvar hos många.
Vintersport, och vi framförallt långfärdsskidor och sånt. Och
men det ligger ju kvar, tycker jag, det här att man ska upp till Sälen och Åre och Idre under sportlovet.
Det är jättestort.
Alltså, att den här kopplingen ligger kvar 50, 60, 70, 80 år
senare. Och vi har ju, alltså väldigt många gillar ju att åka upp i fjällen, och slalomen tog ju väldigt mycket över på 70-talet. Ja. Så det är ju inte lika mycket långfärd, utan det är ju mer slalom idag, även om det är långfärd också.
Är det som Hasse och Tage drev med att det är shalom?
Nej, det är ju många, de riktigt sportiga brukar ju köra i backen på förmiddagen och så tar de långfärd på eftermiddagen. Jag har faktiskt lite erfarenhet av sånt här. Jag åkte en gång till Hassela med katolska ungdomsföreningen på ett sportlovsläger. Och jag var ju då kock. Ja. Så jag stod ju hela dagarna och bakade bröd och marinerade kött och smuttade lite på vinet som blev över från marinaden och hackade, preppade inför pyttepannor och allting var jättetrevligt och mysigt. Och på kvällarna några gånger gick vi på en cocktailbar. Det var ju för sig lågsäsong, fast det var sportlov då i Hassel var kanske inte så jätteattraktivt.
Jag tänkte på Hassel, det var kollektivet, men det kom senare.
Nej, det kom tidigare. Jag tror faktiskt att det var precis nedlagt den här tiden. men vi var ensamma på det här diskoteket, vi kanske kom för tidigt eller något, men då kunde man i alla fall dricka en sidecar som var min favorit. Allt var jättebra i 5 dagar. Sen plötsligt var det en flicka av de andra som åkte i backen som bröt benet.
Det där är ju inte ovanligt.
Hon hade köpt en veckas liftkort. Mm. Och då var ju liksom trycket, vi kan inte låta de här pengarna rinna bort. Edvard, du måste hyra slalomskidor.
Ja, men du hade vaskat dem annars.
Du måste ta din första. Och det var ju lite läskigt. Plötsligt skulle jag åka slalom för enda gången i mitt liv. Jag har ju åkt mycket långfärdsskidor, ska jag säga, hela mitt liv. Men slalom var ju någonting annat. Det var ju brant och läskigt. Och innan jag förstod att man kunde bromsa, jag trodde det var precis som en långfärd, alltså som telemar. Ja. Man var tvungen att bara jättebacken och svänga ner. Jag hatade ju de brantaste backarna när jag åkte långfärd. Jag föredrog att åka på is liksom. Ja. Så det.
Men du har åkt slalom alltså?
Ja, det blev 2 dagar med slalom. Ja. Men det jag snart upptäckte, jag hade med Kafkas processen som jag inte läst då. Och det är ju längre tid du åker lift än du åker ner, för det går längre tid att åka upp än att åka ner. Och då hade jag åkte naturligtvis i en rock, och så hade jag då i fickan hade jag Kafkas processen. Ah. Och man hade ju läst ett helt kapitel. Åkte man knappliften bara ett halvt, men åkte man den där långa jobbiga liften när du hängde över marken, hade du läst ett helt kapitel på vägen upp.
Men du läste inte på nedfärden?
Nej, men då sa det ju bara tjoff och så var man nere igen. Och sen var det ju kön och då kunde man läsa. Så jag läste ju ut Kafkas processen på de där 2 dagarna. Så det var ganska trevliga dagar det också. Mm. Sen blev det ju rätt kass mat när kocken var i skidbacken. Liksom. Men det fick de väl leva med.
Har vi något kvar på sportlovet? Jo, det har vi. Har du några rekommendationer vad du tycker att Sveriges ungdom och deras föräldrar ska ägna sig åt under det här sportlovet 2020?
Ja, om man inte då åker upp till fjällen och sportar, som vi vill säga, alltså åka upp till fjällen kan ju vara nog så trevligt om det finns snö, för att det liksom är, jag minns ett nyår jag firade med min god vän Jerker, 2 av hans studentkamrater och hans mor upp i deras stuga i Sälen. Då var jag också kock, de åkte skidor och jag åkte lite långfärd, men inte alls så mycket som de åkte slalom och lagade mat hela tiden. Och det är ju mysigt att dricka varma drinkar och dricka viner och laga god mat och se ta promenader med de här otroliga snön och luften.
Och det är morgon med klar himmel och solen som stiger över bergstopparna.
Och numera är ju många av de bästa restaurangerna nästan ligger uppe i Åre och sådär. Det finns ju fjällrestauranger som bara öppnar vintertid som är liksom toppkvalitet som man inte får pröva om man inte åker dit. Så jag tycker det är jättebra att vara i fjällen. Men det finns ju mycket annat också. Stannar man kvar i staden så kan man ju ha en kultursemester. Ja. Det kan ju vara det perfekta tillfället om du har barn att besöka helt enkelt 7 museum eller 14. Du kan ha en förmiddag och eftermiddag. Just du kan köra stenhård kultursemester och liksom ticka av
så kan man köra varannan att olika personer i sällskapet får välja museum.
Ja, det är jättebra.
Så att om en är 4 stycken i familj så får alla välja varsitt.
Det är väl jättebra. Så det blir konstmuseum och tekniskt museum och dinosaurieskelettmuseum.
Många är ju gratis inträde på också.
Ja, det är och det är inte överdrivet dyrt ändå, för barn brukar gå väldigt billigt även om det inte är gratis. Och så kan man ju äta någon trevlig stans, antingen med matsäck eller äta. Så det tycker jag är en bra idé. Sen kan man ju åka till solen också. Det är ju lite fuskigt om det ska vara ett sportlov för man ska åka upp till svällen och så sticker man till Tel Aviv och njuter av värmen och cocktails istället. Men jag tycker att en del
har
behöver laddas.
Men där har du ju shalom.
Precis, där har man det äkta. Så det man får välja mellan shalom eller slalom.
Liksom. Tel Aviv är ju en fantastisk stad matmässigt.
Ja, det är det.
Och det är en jätterolig feststad också.
Ja, det är det. Och arkitektoniskt är det kul. Det är också en kul stad för att den här, om man gillar badliv, om man inte gillar badliv jättemycket, snarare sånt som jag som aldrig skulle åka på till en badstrand och tillbringa flera dagars semester på.
Och ligga som en skiva bacon på stranden
men
och bara steka.
Du har en stor stad med allt annat intressant och sen ligger liksom stranden av en slump bredvid. Ja. Så du kan gå ner och dricka en pina colada i strandmiljö och simma
i Miami
utan att... Men Barcelona känns det ändå som man måste ta bussen, i alla fall när jag åkte och badade. Hade du någon gångavstånd från innerstan?
Ja, vi hade gångavstånd från
hotellet. Okej, okay. Jag tror jag begav mig till något ställe där Barcelona-borna själva simmade för att det inte skulle vara så mycket turister kanske. Men jag tror jag åkte 5 minuter buss. Men Tel Aviv är ju verkligen precis bredvid allting. Ja.
Och sen kan man ta och bada i Döda havet en biltur bort.
Och det är också häftigt. Och så kan man åka till Jerusalem som är så fantastiskt.
Och gå Golgatan. Och,
ja, nej, så det tycker jag är en god idé. Vad har jag sagt? Museer, sol, fjällen. Och sen finns ju alltid möjligheten, om jag nu får tala till ungdomen igen. Ja. Om du liksom bara är 14-15 och dina föräldrar är ganska så här restriktiva med alkohol och så. Då kan du ju göra liksom det klassiska, hon som förra året var på ponnyläger åker nu till Alperna och halsar jäger. Ja. Och Jag fick aldrig åka på de här alpresorna, för mina föräldrar visste ju att jag inte åkte slalom.
Ja.
Och det gick inte att få dem att betala för att jag skulle få åka i sportlovet.
För att du skulle äta vinerslitsen, gulasch och
supa i Alperna en vecka. Hälften av klassen åkte dit varje sportlov. Under gymnasiet ska vi tala om, alltså 15-16, när var man 16-18.
Till Sällan åkte man då.
Chamonix var populärt i min klass. Och Sankt Anton för de som verkligen ville supa, Chamonix för de som var lite snobbigare sådär, och ville ha lite mer stil på det hela.
Just det.
Och det är klart att det är säkert jätteroligt, men akta sig inte beslagna av gendarmer och akta sig inte för akut alkoholförgiftning eller ramlar och slår er berusade i backen, utan sköt er någorlunda. Men kan ni lura era föräldrar att ni faktiskt åker dit för att vintersporta och sen kan få en liten
Festsemester
låter bättre. Så inte jag den som moraliserar över det. Jag hade så gärna velat själv om jag hade lyckats.
Jag måste flika in här till den här listan. Och det är ju att under sportlovet så har många restauranger lite lugnare.
Det stämmer.
Och det är ganska skönt att gå ut och äta då. Jag tycker om att göra saker lite off-season.
Ja, nu håller jag med.
När det här värsta hetsen inte infinner sig. Mm. Och där kan man ju också då, om man är familj och vill gå ut och äta med sina barn. Och kanske känner att alla kanske inte har restaurangvana med barn och så vidare. Det är ganska bra att gå ut på sportlovsveckan då och introducera och testa nya ställen.
Men det är en god idé. Det är en god idé.
Ställen som kanske annars är svåra att få bord på.
För det är ju barnen som har sportlov, så man ska ju gärna göra någonting med dem. Det känns lite liksom... Det går naturligtvis att skicka dem till fjällen och själv åka till Alperna.
Ja.
Men det kanske inte är jättesnällt. Men...
Som förälder så får man göra allt för att förgylla sin vardag.
Okay. Då skickar jag barnen till Alpen och åker själv till Tel Aviv.
Precis. Sen tycker jag att man ska läsa en bok också.
Ja, men det tycker jag absolut. Det är ju väldigt sportlovsmässigt.
Det leder in oss till Love Eriksson. Hej, det ska vara lite trevligt om ni kunde föra ett samtal kring er favoritlitteratur. Böcker som har gjort stort starkt intryck på er och så vidare. Och här så kan vi väl skjuta lite från höften.
Det här är ju ett otroligt stort ämne. Alltså jag är ju, litteratur är ju en av de största sakerna i mitt liv. Och jag menar, jag lärde litteraturvetenskap av mitt huvudämne på universitetet. Och det var ingen slump. Jag är ju uppvuxen med, jag hade en 3,5 år äldre syster, eller jag har en 3,5 år äldre syster, men hon lärde sig läsa redan med 3 år.
Mm.
Så hon kunde läsa redan när jag föddes. Så jag, hon läste ju högt allt jag ville, allt jag pekade på. Mina föräldrar var också bra högläsare. Så jag fick ju en bra mix av gamla flickböcker, men ganska tidigt vuxenlitteratur också, bra barnlitteratur. Sen var jag själv lite slö med den fysiska läsprocessen. Jag tyckte det var lite jobbigt.
Det föredrog det någon läste för dig?
Det var i fjärde klass någonting jag verkligen... Jag kunde läsa sen första klass, men det var i fjärde klass jag började läsa böcker frivilligt utanför liksom tvång och skol. Och då var det Hamlet faktiskt.
Det är ju ganska lätt att öppna med som...
Ja, men det tror man inte. Men dramor är ju väldigt korta.
Ja.
Det blir långt, det blir några timmar på scenen för att det händer så mycket och det är så lite som är replik och så mycket som annat. Men de är ofta bara, jämfört med en roman är ett klassiskt drama, ofta kanske bara hälften eller en tredjedel.
Men samtidigt har du inte livserfarenheten för att kunna känna eller uppleva, förstå det mångbottnade budskapen.
Absolut inte, men det hade inte ståplatspubliken alltid heller. Shakespeare skrev ju, han var ju en expert på det här att skriva för massa olika människor. Han skulle fylla The Globe Theater och tanken var att den enkla ståplatspubliken, pigor, drängar, bråkstakar och de allra mest intellektuella professorerna, de skulle ha sina hänvisningar till grekiska och romerska förlagor och ta in samtida filosofiska resonemang och livsvisdom som liksom, och det var ändå nog mycket när jag gick i fjärde klass för det här med liksom att vara eller inte vara, monologen, tanken vad händer efter döden, det var nog intressant. Men sen var ju allt det här dramatiska med liksom vålnaden av hans far och tvånget att vrida i tiden tillbaka igen.
Och Filia som kastar sig i bäcken.
Ja, som är galen och kastar sig i bäcken. Och de lömska, för detta hans bästa vänner från gymnasietiden som köps över av farbrodern och försöker lura och bedra honom och han sorg över det. Allt här, det är ju så maffigt och det är kanoner och det är liksom trumpeter och det är slag, det är svärd och det är liksom hela det här medeltida. Så det funkar fungerar väldigt bra för en brådmogen. Där var jag 7, 8, 9, 10 år.
Det här är ju ett enormt ämne och vi har en fråga som vi faktiskt ska försöka verkligen...
Är vi färdiga med litteratur?
Nej, absolut inte.
Jag bara hör lite fjärde klass.
Jag vill bara säga att i förra avsnitt bara försvann en timme.
Ja, det gjorde det.
Vi hann ju knappt börja. Och vi ska ju lyckas besvara den här toastmasterifrågan
det
också.
Det ska vi göra. Så att, ska vi återkomma till det här med litteraturdiskussionerna?
Nej, men du får skjuta ut dig några böcker och så skjuter jag ut med några. Så återkommer vi till den i ett större perspektiv.
Men några till. Senare, när man kommer till högstadiet var min absoluta... Men om jag bara tar de böcker som vi tar allra mest av, då talar vi Hamlet och sen att vi ser hela Shakespeares verk. Hermann Hesses Steppvargen, ja. Den var min stora husgud under högstadiet, gymnasiet på många sätt. Och via den blev jag ännu mer förtjust i Goethe, för han älskar ju Goethe.
Unge Werthers lidande.
Ja, allra först faktiskt Faust, 1 och 2. Och sen Unge Werther och sen hela poesin också. Sen blev det mycket poesi, så jag kan säga Bo Bergman samlade verk, Tegnérs, Snolskis,
men poesi är en egen avdelning. Nu pratar vi skönlitterärt.
Ja, poesin hör till skönlitteratur, men vi talar prosa.
Gör den det?
Ja, prosa, poesi och viss essayism brukar räknas till skönlitteraturen. Och drama.
Man lär sig alltid något.
Det är ett samlingsnamn alltså för allt det som är mer... Green kom sen. Om vi bara tar en sak i böcken. Makten och härligheten, Graham Greene. Ja. Kanske den mest katolska bok
Mannen
som har skrivit.
Mannen på Havanna, den där jag läst.
Den är också rolig. Ja. Den är inte lika djup, men den är välskriven.
Nej, men lite mer lättläst.
Dostojevski. Bröderna Karamazov kommer naturligtvis dit. Sven Stolpe är en av dem jag uppskattar mest bland svenska författare. Och Dödens väntrum är den som funkar bäst för alla. Sen blir han också väldigt katolsk. Dödens väntrum är intressant för alla. Sen blir det mer katolska, till exempel sakrament. Helt fantastiskt, men då måste du nästan vara troende för den ska vara intressant. Bulgakov, Mästaren och Margarita. Ja. Kanske vi ska ta med Heller...
Får jag slänga in där?
Gör det.
Snöstormen, Vladimir Sorokin. Ah. Han skriver ju en Tjechov-anda som både är i ryskt herrgårdsmiljö 1800-tal och futuristisk. Så han blandar det här otroligt spännande litteratur.
Ja, intressant. Selma Lagerlöf tycker jag väldigt mycket om också. Alltså egentligen Gösta Berling, ett häng av hennes. Och där kan vi komma till modern litteratur. Jag har ännu inte läst min gode vän Torbjörn Elenskis hyllade nya roman Eldungen, som ju bygger på personklientelet från Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen, som är en herrgårdsroman i modern tid kan man säga, som borde ha fått Augustpriset i år, men inte fick det.
Kan man kalla det en pastisch?
Nej, det tror jag inte. Jag har inte läst den. Jag skulle snarare säga att det är... han är ingen pastischskrivare, men den hämtar trådar därifrån. Mm. Den gräver sig djupt ner i den svenska kanon och hamnar i Lagerlöfs sköt snarare. Mm.
Jag har ju några favoriter. Jag är ju väldigt förtjust i skrönor.
Ja.
Arto Paasilinnas Harens år.
Ja, det är fantastiskt.
Hängda rävarnas skog och de här. Ja, kollektivt självmord.
Kollektivt självmord är väldigt bra också.
Han gick ju bort för ganska nyligen.
Ja, det visste jag inte. Det missade jag. Oj, vad tråkigt. För han är ju, det är ju en fantastisk...
Ja, visst. Och sen Torgny Lindgren.
Ja, där.
Och den där Pulsan och Hummelhån. Ja. Och inte minst en bra introduktion till Torgny Lindgren i novellsamlingen med Erabs skönhet.
Just det. Ljuset och till sanningens lov hör till mina favoriter.
Ljuset är ganska mörkt tycker jag.
Ljuset är mörkt.
Ja, men jag gör det.
Ja, men så är det.
Ja. Men sen min absoluta, mitt lilla guldkorn, det är Tove Janssons Sommarboken, skriven i början av 70-talet. En vuxen roman, kort, man läser ut den på 1-2 dagar. Handlar inte om någonting ute i finska skärgården. En farmor, ett barnbarn och en man. Och det bara skildrar de här sommardagarna ur ett barns ögon. Så otroligt vackert.
Min syster skrev faktiskt en B-uppsats i litteraturvetenskap om den för... Kan det ha varit 87-88? Jag ska se om hon
har klarat det. Det är ett guldkorn.
Jag borde läsa om den. Jag läste den då just för att hon hade skrivit den. Jag tyckte det var roligt att läsa när jag läste hennes uppsats. Men den borde jag verkligen läsa om. Tove Jansson är ju fantastisk.
Hon är ett geni.
Hon har, vad heter den? Det finns en som handlar... som jag tror är självbiograf, eller som är självbiografiskt väldigt tydligt. Man kan säga att hon själv förklädd till konstnär och hur som blir berömd, hur de här små trollen hon målar, hon säljer ut dem till fjärran andra världsdelar och hela, vad heter den? Heter den Stenhugg? Är det den som heter Stenhuggarens dotter eller blandar ihop det nu? Bildhuggarens?
Ja, vänta lite.
Nej, det är biografin som heter. Jag blandar ihop det. Ja. Jag får kolla titeln på den, men den också. Hon har skrivit mycket bra vuxenlitteratur faktiskt också. Inte bara...
Nej, absolut inte.
Nog för att Mumin funkar både för barn och vuxna, men hon skriver ren vuxenlitteratur som är...
Och sen Three Men in a Boat, Jerome K. Jerome.
Den är ju... Alltså inget annat skrattar man så mycket åt.
Nej, alltså den är fantastisk. Den skriven på slutet på 1800-talet.
Ja, jag läste uppföljaren som skrevs ett par decennier senare. Ja. Som heter Tre män på en velociped.
Ja, den har jag inte läst.
Bara nu för några månader sedan på ljudbok.
Ja.
Den är inte lika dråpligt, inte lika otroligt rolig. Men den är samtidigt, de åker runt i Tyskland och den är ganska intressant hur engelsmän ser tyskar. Ja. Kort efter andra världskriget, eller om det är före första världskriget till och med. I alla fall så har de det här att de bland annat besöker de tysk kårmiljö och sådana saker. Men de talar om att tyskarna är världens snällaste folk. Inga andra är så vänliga och trevliga. Men de är så lydiga så till och med deras liksom, knäppa polare skulle kunna vara deras kung. Och de skulle följa honom i allt. Och allt är ju underbart. Ja. Bara om inte någon gång i framtiden får liksom en elak diktator. För då kommer det gå fruktansvärt hemskt. För de kommer lyda i allt även då. Och det är skrivet årtionden före Hitler ens. Alltså det är väl lagom när han ligger som bebis ungefär den är skriven.
Otroligt. Det, vilken profetia.
Och de är positiva. De gillar Tyskland men ser ändå alltså den här... att de snarare ser dem som att de är för snälla. De är inte elakare än andra folk. De är snarare för lydiga liksom.
Det här är ju en läskig profetia.
Ja, det är det. Det är det.
Innan vi ska kunna prata i evigheter om det här. Jag tycker att vi återkommer.
Vi får återkomma. Vi skulle absolut kunna ha mer litteraturdiskussioner. Kanske börja ta upp böcker vi har läst nyligen och ge små boktips. Vad man borde gå ut och köpa. Det kan vi också säga. Min bok har folk frågat efter. Den är i princip slut i full blom.
Ja.
Vi hoppas på en uttryckning. Ett tag var den helt slut, sen kom det tillbaks någon retur från någon bokhandel som tagit in den. Nu tror jag nästan den är slut igen. Kan finnas någon kvar i Adlibris. Vet inte om det blir en uttryck. Det blir det sällan nu för tiden. Men den finns ju som ljudbok.
Ja.
Och som e-bok. Och ljudboken har jag ju läst in själv. Så är ni med
kan du inte ta med några böcker om du har till poddkvällen på Ulla Vinblad?
Det kan jag göra. Jag kan absolut.
Så
jag
har kan ju man få en signerad?
Själv har jag ju en bunt hemma naturligtvis som jag köpt loss. Det.
Ta med under armen.
Jag vill skynda mig när jag såg att de höll på att ta slut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jo, det här, vi brukar ju sällan ha någon form av stress eller riktning här i podden. Men nu ska vi faktiskt besvara den här frågan, tips till en blivande toastmaster.
Ja, det ska vi göra. Åh, vad gott.
Hej Edvard och Mats. Jag vill börja med att tacka för en helt underbar podd. Er kombinerade erfarenhet inom matvärlden något i hästväg. Och det vore en synd att inte uttrycka sin uppskattning till er för det arbete ni lägger ner för att sprida er kunskap till oss vanliga plebejer.
Plebejer.
Min fråga kanske inte är så inriktad på just mat utan vett och etikett samt hur man ska bete sig vid högtider. Nu till saken. Jag har fått den stora äran att bli inbjuden som toastmaster på en god väns bröllop i november. Och det är en stor ära.
Ja, verkligen.
Men ett väldigt stort arbete.
Ett extremt ansvar.
Det ser jag fram emot något enormt och vill därför inte göra ett halvdant jobb när det är dags att fira brudparet. Problemet är att jag aldrig varit på bröllop innan och inte heller varit toastmaster i något annat sammanhang för den delen. Jag har läst på lite men tycker mig inte hitta tillräcklig information, vilket till slut leder mig till min fråga. Vad förväntas mig som toastmaster på min gode väns bröllop? Och har ni några tips för att göra så bra jobb som möjligt? allt gott och jag önskar ett fortsatt fint nytt decennium. Med vänlig hälsning, Elias Palmer. Mm.
Det här är ju ett arbete att vara toastmaster på ett så viktigt tillställning som bröllop.
Ja, har man aldrig varit på det så är det otroligt tufft.
Det är en otrolig utmaning och nu vet vi inte hur det, vilken miljö det är, om det är en miljö där det hålls, vad var det på mitt bröllop, 67-tal eller något sånt. Eller om
67?
Det en, jag tror att toastmastern räknade det till det.
Du,
några var med skålar. Men eller om det var liksom, om det är ett bröllop där det kanske bara blir 5-6 tal. Liksom. Man har ju ingen aning om det är en talvan publik, om det är en akademisk publik. Men i vilket fall som helst är det ett stort ansvar. För många vill hålla tal. I alla miljöer hålls det tal på bröllop. Ja. Och toastmasterns huvuduppgift är ju då, toastmaster betyder alltså skålmästare. Det handlar om de som höjer skålar. Och historiskt kunde det ofta bara vara skålar. Något jag än idag i sig framhåller att man måste inte hålla ett tal, man kan bara höja en skål på ett bröllop. Ja. Det går snabbt och smidigt och är man inte en van talare kan det ofta vara ett betydligt bättre sätt att bara höja en skål, kanske säga en mening om någonting och göra det.
Ja, men jag känner enormt för Elias här och det här ansvaret. Ja. Så att jag har sagt ner en punktlista här på 12 olika punkter.
Men vad bra, jag har också lite antingen. Men börjar du då?
Jag börjar lite grann här och det första han behöver göra det är att mejla ut till alla på bröllopet och få en lista. Och så ska alla som ska hålla tal ska meddela sig till Elias så han får grepp om hur många tal det är.
Eftersom han är så ny så är det en fördel. Ofta räcker det, är man gammal räv som jag som aldrig får gå på ett bröllop utan att vara toastmaster, då kan det ju räcka att man vid välkomstdrinken får ordet överlämnat.
Men det här ska ni inte ens tänka på.
Nej,
utan han ska
i hans
förbereda.
Fall så är det jättebra om han skriver
och sen
ut.
Är det så att
talen ska anmälas till honom.
Ramlar din mängder med tal, över 15 stycken är jobbigt. Där går gränsen. Under 15 är hyfsat lätthanterligt.
Ja,
är det så att det är över 15, då tycker jag att han ska mejla ut och säga att brudparet har en önskan om att inget tal ska vara längre än 3-5 minuter.
Där håller jag inte med dig.
Jag har ett undantag.
Ja,
det är brudens, brudens mor och far,
absolut.
Brudgummens mor och far och äldre släktingar. De får prata hur länge de vill.
Sen finns det ju kanske någon kamrat som är underhållande. Men jag håller med. Jag tycker man ska formulera det snällt. För
otroligt.
Annars blir det lätt ett etikettsbrott om man säger att det... Men absolut, man kan antyda det.
Att
och
det
jag tycker att man ska skicka det som individuella mejl till
exakt.
Var och en. Oh,
ja,
och inte
definitivt.
Som massmail.
Aldrig massmail.
Så att det inte blir. Men då kan jag köpa det.
Ja, och där är det ju då... När man kommer in på det här med talet att vett och etikett, brudens föräldrar... Oftast far. Men idag så tycker jag jättetrevligt att väldigt många mödrar också håller första talet.
Mm.
Och sen så kommer brudgummens föräldrar som håller andra talet.
Det är alltid så. Ja. Det finns undantag. Det är alltid så på ett sätt. Men det finns alternativ. Antingen låter man brudens föräldrar hålla liksom sitt riktiga tal, hyllningstal till bruden på en gång. Man kan också låta dem inleda, om det är de som enligt gammal tradition kostar, att de inleder med ett jättekort välkomstskål.
Oh ja.
Sen, och då känns det naturligt att de inte talar två gånger i rad. Så då skulle man kunna släppa på brudgummens tal före brudens föräldrars tal. Men det är också idag ganska vanligt att båda föräldrarna, om de inte längre är gifta så kan man inte fördela, utan då handlar det om att det kanske blir fyra tal.
Exakt, och då håller de separata tal och lämnar över till varandra.
Precis. Inte lämnar över till varandra. Jag tycker absolut att det ska
tycker
vara en toastmaster emellan.
Jag tycker, har de en bra relation och så vidare och går upp tillsammans men de är inte gifta, så kan den ena börja och sen lämna över mikrofonen.
Första halvan av middagen, inga tal som hålls av fler av en. Man får inte släppa upp en grupp kamrater eller så, utan då är det enstaka.
Föräldrarna tycker jag.
Det blir konstigt. Jag tycker att talen ska... Jag varvar hellre att vi kan köra...
Vi har en puritan i ena ringhamnen.
Brudens mor, brudgummens mor eller tvärtom. Och sen brudens far, brudgummens far eller tvärtom.
Elias, du förstår principen och här kan du välja hur du vill navigera.
Ja, absolut.
Skål. Det här är viktiga frågor.
Mm. Du har fler punkter?
Då är det det här som man ofta glömmer av. Att en av de viktigaste Vi kommer gå tillbaka till det här med tal och teman.
Jag kommer ju dra utifrån min lista också.
Självklart. Ja. Men det är det här att planera tillsammans med köket. Toastmastern
är inte
bara stämningshöjare, utan är den som sätter tempo.
Ja.
Och där måste han...
Rytmen. Hela vitsen. Yes. Alltså en toastmaster ska ju visserligen fördela talen över middagen och han ska se till att de kommer i rätt ordning och sånt. Men det viktigaste är rytmen. För hela festens glädje blir om det är en bra rytm.
Och man kan inte få in varm mat och sen håller någon ett tal. Nej. Utan där har man en nära relation med hovmästaren.
Man måste veta. Nu går man inte på ett bröllop för att njuta. Man går på ett bröllop för att det är en högtidlig tillställning. Så det är inte så att alla kan få varm mat. Om det tar en enorm tid och man ser att en tredjedel redan har ätit upp varmrätten.
Ja, då kan
man
ju dra.
När den sista får, då får man offra några på slutet som inte hinner äta. Men det optimala är att man kan säga att folk har ätit upp 2/3 av den varma maten och bara får en mindre del kall. Men har man väldigt många tal så måste man samtidigt fördela. Det blir fruktansvärt med 5-6 tal till efterrätten.
Ja, exakt, man måste lägga starkt
i fram. Och det glass kan man ju inte ta dem mellan där heller. Man vill aldrig ha dem i rad.
Man måste öppna med mycket tal i början. Ja. Och sen färre till
många
kaffet.
Många glömmer förhållstalen. Och det är också för att hur mycket du än har i förväg. I Sverige kommer folk och anmäler tal under middagen. Det kommer dyka upp folk som inte har vågat innan de är berusade säga att de ska hålla tal. Både sådana som kan göra förfärliga spontantal som man kanske måste avvisa om de är berusade, men också sådana som har förberett sig i månader och har ett långt manus och ändå inte vågat skriva till dig. För det är först när de sitter där hört 5 andra tal. Och det kan också vara så att bruden har fått 7 tal.
Ja.
Brudgummen har inte fått någon.
Och
då kommer brudgummens vänner och förstår, nu måste vi hålla tal.
Och där måste man se som toastmaster och lägga det, sprida ut. Är det så att den ena har väldigt mycket tal, då måste man portionera ut de få som brudgummen har till exempel.
Så att
det inte bara blir 9 tal till bruden och sen...
Och be dem att du behöver inte hålla så kort, du kan hålla lite längre. Brudgummens alla, säkert om du märker att det är samma kompisgäng och alla fått för som ska hålla tal, då får man vara ganska 3 minuter.
Eller be dem gå upp och bara hålla en skål eller någonting och markera sin närvaro.
Mm.
Sen så är det här då att man är ansvarig gentemot hovmästaren. Är det så att det är för lite glas, vin i glasen, alla sitter torrlagda, då måste toastmastern säga till hovmästaren att det behövs mer vin. Är det så att några får solen i ögonen och inte kan sitta där, då måste toastmastern ha koll på det. Just för brudparet ska aldrig behöva bry sig.
Jag hade den förrän. Vi hade satt till en projektledare, en god vän till mig som är en väldigt duktig person på att hålla sådana grejer. Och dessutom en liten insatsgrupp. Och så hade vi sagt, vi vill inte veta av något på vårt bröllop. Vi vill inte få en enda fråga.
Nej.
Och vi genomlevde allting och allt var perfekt. Dagen efter fick vi höra att en slambil hade vält på Essingeleden en timme före bröllopet. Så ingen hade kunnat åka någonstans. Cateringen kom 5 istället för 2 timmar innan. Gästerna kom någon minut innan. Allt var kaos på alla plan med allt som skulle levereras från alla håll. Och de hade löst det där under svett och kaos på den värsta dagen på en flygledarjobb. Och vi märkte ingenting. Vi förstod inte att något problem hade hänt.
Och det är så det ska vara för brudparet.
Historiskt kan man säga, fortfarande på riktigt stora typ kungliga bröllop och sånt. Historiskt har man i societeten haft en ceremonimästare på ett bröllop också. Ja. Då har man både haft toastmastern som bara har skött talen och en ceremonimästare som varit huvudansvarig. Man brukade till och med tala om att man skulle ha sådana här kedjor så ceremonimästaren och toastmastern kunde då skicka meddelanden folk visste mellan. Men idag finns det allt. Jag skulle säga att om du inte tillhör en väldigt speciell liten grupp av svenskarna så kommer det inte finnas någon ceremonimästare. Utan som du säger, allt det där som förut låg på ceremonimästaren faller nu på toastmastern. Så man får ofta se sitt jobb som lite utökat. Men det får man ju stämma av. Har de en annan person som är ansvarig för allt annat, då kan du koncentrera dig bara på att ringa i klockan och höja upp talen.
Sen så har vi en annan punkt här. Ta ett glas innan för nervositeten. En rejäl stiff drink eller någonting. Bra järn. Men håll dig i princip nykter under resten av toastningen.
Det låter som en väldigt bra idé.
Jag lovar att du kommer komma i kapp när nervositeten släpper. Mm. När bröllopet är över. När du har dragit 3 drinkar i baren så kommer du flyga upp som en nödraket. För den här anspänningen släpper.
Så är det verkligen. På akademiska fester kan man vara lite mer berusad, men ett bröllop är ju ändå en religiös högtid delvis. Det börjar ändå i kyrkan oftast.
För att kunna sköta alla de här sysslorna.
Och de flesta av oss, jag tillhör dem som är rätt duktig på att sköta viktiga saker. Jag är lite Churchill. Ja. Jag skulle nog också kunna ha vunnit ett världskrig som fullständigt alkoholiserad med 2 flaskor champagne och en flaska konjak om dagen. Men de flesta kan inte det.
Nej.
De flesta är, jag är snarare liksom att det är lite för nerven är nykter ibland. Men håll, det är bättre att vara för nykter än att vara för onykter, verkligen.
Oh ja. Sen så är det här med att man ska introducera talarna.
Mm-mm.
Och först så börjar man ju i Toastmasters anföre. Så att Toastmaster någonstans, om inte brudens far hälsar välkommen, så gör Toastmaster det. Och då berättar man alla tråkiga teknikaliteter. Där finns toaletterna. Gå gärna inte ut på toaletten. Om inte jag säger till, för att vi kommer hålla tal och så vidare. Vi kommer ha två pauser. Nödutgångar, rökning, allt det här.
Kan ni, skulle jag säga, så är det väldigt bra om man kan, om det finns en mic redan vid entrédrinken, så kan man ta det då, så slipper man beblanda festmåltiden med de provisoriska sakerna. Och då kan man ju även, om man då inte, som i det här fallet, han har fått det tillmejlat, kan man då även säga, jag är toastmaster, jag heter det och det. Skulle någon ha missat att det är till mig man anmäler. Det är inte så lätt om det kommer nu och inte skicka tidigare, men några tilltal skulle jag, men då får ni komma väldigt omgående. Typ något i den. Och sen tar man rökningar och nödutgångar, och klockan 8 måste det vara tyst, för annars blir grannarna harga och de där trista grejerna. Håll dem helst utanför. Men om det inte finns möjlighet, då får man ta den första gången man uppträder. Men jag skulle ändå säga att man väntar till efter. För man kan låta de första talet gå förbi innan man kommer till tråkigheterna, om man inte har lyckats göra det innan. Om man inte kan lägga det innan man ens har fått in vinet. Det där finns ju inte med i klassisk etikett. All den här informationen som man numera måste ge om rökningar och toaletter, det skulle man inte drömmat om på 1940-talet.
Det är Sverige. Vi har rökförbud för cigarrer.
Ja, jag precis.
Ja, sen så har vi ju det här med att gärna sätta ett tema på toastningen. Är det så att båda är från Norrland, så kan man köra ett Norrlandstema på det och försöka väva in det här. För har man ett tema, så kan man, när man innan man anför ett tal, så kan man spinna an på det här och göra någon lite rolig lustighet kring det, och sen introducera talaren. Och det kan ju vara, jag har varit på ett bröllop, de hade aldrig toastat innan, det var ett syskonpar. De bara klev upp med världens självsäkerhet och körde i flyguniformer. Och det låter pajigt när man berättar om det. Men där och då så skapas en magi, och sen berättar de som flygvärdinnor och kapten med alla de här förhållningsreglerna, och vi är på en flight och så vidare. Och det där hjälper till, det är ett stöd för Toastmaster och skapa en stämning. Jag hade min respektive Johanna toastade ett bröllop där en var från västkusten och en på östsidan av Sverige, och hade då East Coast, West Coast, och drog det här till rapkulturen i USA, så att varje talare, beroende på om de var på brudgummens eller brudens sida, introduceras med tung rapmusik från respektive West Coast, East Coast i USA.
Jag hör vad du säger.
Ja, jag vet att du är mer traditionell, men det här är unga människor, tror jag.
Jag skulle tycka att det var jättekul på en vanlig sittning som inte har med bröllop att göra. Ett bröllop tycker jag ska vara mer formellt, och framförallt tycker jag det ska vara väldigt formellt i början. Jag tycker att det första är bara klockan. Man får aldrig slå i glas, man ska med en bordsklocka. Man klockar och så är det brudens far och inte ett ord mer. Sen kan man börja komma till, och nu är det brudgummens onkel, professor Anders, som vill prata lite grann om Linneas barndom. Och sen när man kommer senare, då kan det börja bli att man får skoja. Alltså en studentfest vill man ju ha mycket skoj och skämt från toastmastern. Men ett bröllop, skulle jag säga, behöver man inte vara så jävla rolig. Han ska inte märka så mycket. Han ska hålla ordningen.
Är det så att det är ett bröllop med väldigt mycket männer, lite mindre släkt och så vidare, då säger jag, gå på underhållningen. Är det otroligt strikt, konservativt, majoriteten gamla släktingar, då kan jag tänka mig att beakta din.
Sen är det också, är du jättekul eller är du bara en trevlig prick, eller är du väldigt underhållande? Det är också det som avgör.
De roligaste är ju de som är vråltorra men roliga.
Ja, men det får inte ta för mycket tid. Eller har du bara 5 tal, då måste toastmastern läsa upp telegram, han måste dra någon anekdot, han kanske håller ett tal själv på slutet, ett kort. Men har du 25 tal, så handlar det mer om att hålla allting inom ordning, och liksom, då ska man inte märkas för mycket, skulle jag säga.
Ja, men det där är en avvägning.
På Snärket till exempel, är liksom på en vanlig sittning på Sörmlands Närkesnation, är ju toastmastern större delen av underhållningen. Han bejublas och han drar skämt och han liksom Men ett bröllop är ju på andra kanten av formalitetsskalan.
Det måste man känna efter. Är det mycket vänner, mycket unga människor?
Man måste framförallt fråga brudparet. Man måste fråga brudens föräldrar om det fortfarande är de som bekostar det hela. Det är också olika idag. Idag är det ju inte ovanligt att bröllopsparet själva står som någon form av värdar och bekostar.
Exakt.
Men fortsätt.
Ja, sen så gillar jag det här med att överraska brudparet på något sätt. Ett inomhusverkeri som man själv har styrt upp. Någon form av uppträdande. Shots till alla i slutet innan man bryter middagen för att skapa en liten extra skjuts inför att dansen drar igång.
Det är kul.
Liknande.
Det är jätteroligt med en sån liten grej.
Har du någonting mer här som du har missat?
Alltså jag vill betona att liksom, om du bara tänker, nu är det mycket på en gång, men det viktigaste är, din huvuduppgift, det är att fördela talen över middagen och att få dem i exakt ordning. Och där är ju det här, vilken ordning? Ja, det finns stora etikettböcker, men det handlar ju om först naturligtvis brudens föräldrar, brudgummens föräldrar, sen nära släktingar går före icke-släktingar.
Yes.
Riktigt nära vänner kan möjligen komma före långväga släktingar. Men först kommer de närmare släktingarna. Sen kommer nära vänner. Närheten av vänner får man dels bedöma på hur nära de faktiskt känner varandra. Men också hur länge de känt varandra. I bröllop skulle jag säga att det är väldigt långt. Hur länge man har känt varandra betyder ganska mycket. Att man ofta går på det. Prosatal går före rimmade tal. Men då är vi nere, inte om det är en äldre släkting. Alltså vi tar varje punkt till viktigast.
Prosatal går före rimmade tal. Tal.
Ja, och framförallt seriösa tal går före roliga tal. Ja. Först ska du börja med de här lite livsvisdomen från de äldre släktingarna som vill berätta hur du ska leva ett bra liv och få ditt äktenskap att överleva.
Gå aldrig och lägg rosams.
Ja, och på slutet, låt inte solen gå ner över din vrede. På slutet handlar det om kamrater som berättar om roliga saker man har gjort tillsammans. Och att du är en hyvens kille och svensexan.
Förlåt, jag måste kasta in här. Håll nere tekniken, för den strular alltid.
Ja men absolut, absolut. Och det tar enorm tid. Alltså egentligen ska det vara tal på en middag. Och när de vill börja ställa sig på scenen och visa bilder från svensexan och en video de har visat, och det kan fungera, men då får de fan åka hem till dig och visa det där i förväg och se att det är roligt nog, att det inte tar för lång tid och att tekniken funkar. För det kan bli, alltså man har, folk tjatar om att det är jobbigt med 20 minuters tal. Det är inte dugg så jobbigt med 20 minuters tal som ett gäng halvfulla 20 kamrater som står och försöker visa diabilder och garvar om hur roligt de hade tillsammans utan att de förstår varför. Så att man måste ju lite styra också det hela och se att det blir lagom mycket av allting. Men som sagt, vilken ordning, jätteviktigt. Hur tätt de ska ligga. Det är där vi talade om rytmen. Det är oerhört viktigt att det får aldrig vara för lång tid man pratar med varandra. Aldrig för lång tid man äter. Ja. Men framförallt får aldrig talen ligga bredvid varandra. Att lägga 3-4 efter varandra bara är en styggelse. Utan det måste vara att det hela tiden är, man hör lite tal, man äter lite, man pratar med sin bordsdam. Man hör lite tal, man pratar med bordsdamen, man dricker lite, man hör ett nytt tal. Att det liksom går på. Och gärna men då korta.
Och där är vi helt överens. Vi har lite olika.
Jag glömde marskalkar och tärnor och går naturligtvis före andra vänner. Efter släkten.
Vi tycker väldigt lika i mycket. Mm. Och jag tycker ju att det här med rytmen är AK. Men jag tycker också att när man introducerar talare så får man dra på riktigt hög musik när de går upp. Okay. För att det släpper deras nervositet och allas nervositet, och det blir en pepp och en energi i rummet.
Jag skulle gärna vilja säga att jag kan gå med till en promille eller något, men jag skulle säga att det är en modern teknik och musik under en sittning känns för mig helt.
Jo, men det, när faster Agda 82 går upp till en 50 Cent låt så blir det en skön magi i rummet. Man skapar en skön stämning.
Jag tycker att Toastmasen klinger, han säger hur är det Linneas faster Agda? Faster Agda ställer sig upp på sin plats. Hon går absolut inte fram till någon jävla scen eller något. Hon får micken på sin plats. Hon står med bägge händerna på bordet för att hon har en...
Men det viktiga är att brudparet ser henne, så att hon måste ju positionera sig.
Hon står där hon är placerad. Och brudparet får vrida sig kraftigt till vänster från en naturligtvis som faster Agda placerad på en örsbordet. Själva
Elias, du hör att det finns tolkningsutrymme här.
Men jag kan acceptera mikrofon för att man ska höra vad hon säger.
Ja, det var progressivt.
Och sen är det väldigt viktigt att hon slutar med en skål och man skålar först och applåderar sedan. Men alltid applåder efteråt. Om ingen applåderar så applåderar Toastmastern först och ser till att det blir. Sånger är ju inte ovanligt på bröllop. Det är ju urgammalt. Bordsånger ska egentligen alltid höra hemma på ett bröllop. Men väldigt få, men det ska vara allsång. Och då ska ju toastmastern också ringa och säga att det är dags för en sång. Men om man inte själv är väldigt bra på att sjunga, så är det mycket bättre att låta någon körtjej eller liknande, den som är bäst på att sjunga, vara sånganförare. Så då säger man, ja nu ska vi sjunga så lunkar vi. Jag ber Agnes sånganföraren att ta upp, och så ger hon tonen som alla börjar sjunga. Det behöver man verkligen inte göra själv om man inte kan, för då kanske alla
andra på fel. Så lunkar ni?
Ja, eller vad man nu väljer. Solen glimmar blank och trind eller någonting av Runius. Eller vad
Elias, som sagt, du hör att det finns marginaler.
Som jag också sagt, oerhört viktigt med det här, hela tiden kontakt med restaurangen. Alltså med att de vet att nu är det tal på 20 minuter, det kan bli längre, man vet aldrig. Nej. Nu hinner vi slänga, om de är sena, för ofta är de som klantar sig.
Yes.
Och då kommer du att känna, nu går det inte, så då måste du säga, nu har ni gått 5 minuter över, nu kör vi ett tal i alla fall. Ja. Frys, lägg i folie, för nu köper jag inte längre det här, nu har det gått för långt. Ja. Så om de misslyckas med hela tiden, och det kan vara bra att göra i början, markera att du är, för de tror att de får bestämma och att toastmastern följer köket.
Det är Lia
du ska
som
markera från början att det faktiskt är toastmastern som bestämmer om så maten skulle bli kall. Och det blir den inte, för det måste de sköta. Då får de köra in det i värmeskåp.
För värma
det
i armhålan.
För det är inte en gourmetmiddag, utan det är faktiskt det hela helheten som är det viktiga. Då är det klart. Klockan, som sagt, köp en bordsklocka. Så det är ingen jävla stor så här gång, gång, och inget slår sönder glas och det går sönder.
Yoga, gång, gång.
En snygg bordsklocka, så har du den bredvid micken, så funkar det jättebra.
Ett sånt här gångbad, har du provat hela gången?
Nej, alltså bröllop är ju det mest formella vi har, kan man säga.
Ja, det har luckrats upp.
Ja, men av allt vi har är det ändå det mest formella. Jag vet ingen annan sittning som är mer formell.
Nu äter vi ju semlor i november, så att det är...
Vi?
Nej, men jag säger svenskarna.
Ja, du sa vi. Jag tillhör inte det kollektivet.
Jag har inte rört en semla.
Nej, det är klart att jag inte skulle röra den för fastlagen.
Mm. Jag ska gå till Sebastian Bodé i Söderhallen.
Men sen handlar det också om det inte är så talerfarna, så måste du styra upp talen. Du måste se till att någon håller välkomsttalet. Du måste se till att den som sitter bredvid värdinnan, vem nu det är. Det brukar alltså vara brudens mor man talar om i det fallet. Och det jag skulle säga brud. Men att någon håller tacktalet. Man kan välja någon annan. Men att någon håller tacktalet och att den som då sitter bredvid brudens mor inte tror att den också ska hålla.
Vad tycker du om det här att bruden eller brudgubben håller tal? Jag har varit med
bra
det
att du säger det.
Ja, flera
gånger. Det är fullständigt förkastligt och ska absolut inte ske. Bruden och brudgubben är festföremålen. De ska sitta under liksom en baldakin och uppvaktas och ta emot. Och de ska inte säga ett ord. Jag tycker inte de ska hälsa välkomna ens om de skulle ha betalat festen. Men om föräldrarna är döda kan de få göra det. Men jag skulle hellre se att man då har någon onkel eller något som hälsar välkomna på brudparets vägnar. Brudparet bara sitter och ler och är lyckliga och tittar varandra djupt in i ögonen. Och myser och tackar alla för det fina. Men ingenting mer än så. De ska bara vara festföremål.
Och där... Jag håller med dig på ett sätt, men jag har varit på flera bröllop där bruden eller brudgummen har ställt sig upp och hållit tal. Och det har ju varit, alltså, tårarna har runnit. Det har varit så vackert, det har varit så kärleksfullt. Och de har så mycket tankar, så mycket känslor kring den här dagen och all nervositet innan. Och sen får de bara ställa sig upp. Allting funkar. Allting de står där har varit med det. Och får dela den stunden med sina vänner, med sin släkt. Tårarna rinner. Jag tycker det är vackert.
Jag tycker just att det funkar inte. De är för uppspända. De är för... Alltså det blir inget bra.
Jag har hört fantastiska tal.
Jag tycker det är som en amerikansk film, verkligen. Ja. För det är därifrån det kommer.
Men som sagt, Elias,
och sen, du hör att det finns... Om ni ska göra... Jag ska säga att det finns ingenting jag är mer emot i hela etiketten än att ni ska hålla tal till varandra. Men det finns en sak som jag är ännu mer emot. Och det skulle vara att bara en av er håller tal. Då blir ju hela, då har vi förlorat liksom 200 år av kvinnlig frigörelse. Mannen ska hylla som om han är den som bekostar allt och har tagit sig sin unga brud, och nu ska han tala med vacker och ner, och hon inte håller ett motsvarande tal. Om vi har dessutom den här amerikanska varianten att pappan leder in sin stackars flicka som lämnas över till maken istället för att man är i tusenårig germansk tradition tågar in båda två som två lika partner. Just och sen blir det mannen enligt amerikansk tradition som bara håller tal till hustrun, och hustrun sitter där till his och hon är festföremålet och han är liksom den här gamla gubben som har tagit henne. Då blir det bara...
Som har betalat 20 kor.
Ja, då blir det bara snuskigt allting. Ja. Så då måste ni, ska ni göra det för att ni prompt tycker det, så måste ni åtminstone att hålla till varandra båda två. Men det jag menar är att ni också måste, alltså, du som toastmaster måste se till att det blir någon som håller välkomsttalet, någon som håller tacktalet. Du måste se till att någon av föräldrarna håller. Ja. För det går inte att brudens eller brudgummens föräldrar inte ställer sig upp och håller en skål.
Nej.
De behöver bara säga skål till brudparet om de inte klarar av någonting annat. Men de måste ställa sig upp och hålla den. Ja. Det går inte att brudgummens föräldrar ställer sig upp och håller tal och brudens föräldrar tycker det är pinsamt och känner sig och inte talar. Det går inte om de är i livet.
Minns du när vi började podden så hade vi, är du arg på något?
Ja, nej, men jag är inte arg, jag är bara engagerad.
Ja, vi är båda engagerade i den här frågan.
Och sen det här med män och kvinnor, alltså vänner till bruden och brudgummen. Är det 10-tal till bruden och 1 till brudgummen, ja, då får du ringa runt och se till att brudgummens polare också hittar på någonting. Att de också ställer sig upp. Och att det blir lite jämnare fördelning.
Ja, vi gör så här för att vi måste tyvärr...
Och är det för långt, ja, måste du kunna bryta ett tal. Du måste hitta ett sätt att kunna bryta, yes, om någon. Och om någon är för full måste du hitta ett sätt. Du måste i förväg ha talat med några stycken som hjälper till. Så ja, de bara behöver en vink om någon på fyllan reser sig upp och oanmäld, ja, börjar snacka skit och, ja, tala om tidigare pojkvänner, flickvänner. För det är en sak, det kan man lika gärna säga till alla unga som ska hålla tal. Man får, det finns inget undantag. Hur roligt det än är, hur mycket de än känner dem, det finns inget undantag från regeln. En tidigare pojk eller flickvän, ett ex, får inte nämnas på bröllopet. Det går inte. Jag menar, okej, okay, en som man har varit gift med kungen liksom. En som man är...
Påven.
Nej, men till och med om man är änka och barnen från den personen sitter där så ska det inte nämnas i talet. Då, den nuvarande frun skulle kunna nämna det.
Ja.
Alltså den nya som skulle kunna nämna att det är fantastiskt med de här barnen som din döda hustru har lämnat efter. Typ där kan man, eller möjligen, ja, hennes mor skulle kunna nämna det också. Men alltså aldrig, levande ex, aldrig nämna. Döda ex möjligen, aldrig levande.
Vi kommer behöva avrunda här. Mm. Det här är som sagt en otroligt engagerande fråga.
Ja, det är
och vi har glömt att prata mer om Råndalen, detta fantastiska distrikt. Vi har mängder med lyssnarfrågor som är obesvarade. Skriv in till...
Var det slut redan?
Ja!
Men vi har bara tagit 2 punkter. Har det redan gått en timme?
Ja, mer.
Oj då. Ja, okej, skriv in då.
Ja, var skriver man?
Ja, till podden @edvardblom.se.
Ja, och Elias, bor du i Stockholmsrådet i närheten så du kan åka tåg, paddla kajak, cykla. Kom till Ulla Vinblad den 18 februari, ja, så kan vi prata mer om det här.
Vi kommer kanske inte hinna prata jättemycket, men vi kan i alla fall svara på några frågor om det. Och vill ni stödja oss, gå in på Patreon. Heter det det?
Ja, det heter Patreon. Skriv lite mer rån.
Ja, det vill jag verkligen.
Det här.
Och då har vi redan haft det här och var jag arg på, men jag var bara upprörd.
Nej, men du är engagerad som
engagerad,
du säger.
Engagerad, precis. Det här är väldigt gott. Skål och tills nästa vecka.
Så syns vi på Lavinblad nästa gång.
Mm.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.